som säger att all offentlig verksamhet i Sverige ska informera på ett vårdat, begripligt och enkelt sätt. Så det finns ju från de som styr vårt land en vilja att alla som är medborgare i Sverige ska förstå det som myndigheter arbetar med. Så på det sättet så tycker jag nog att det finns en medvetenhet om hur viktigt det är med information som alla förstår.
Många gånger när jag intervjuar till exempel myndigheter och politiker så använder de väldigt krångliga ord. Varför tror du att de gör det?
Personligen så tror jag att man gör det för att man vill visa att man är duktig, att man har en hög utbildning, att man är en pålitlig person och att det skapar förtroende. Men det är ju synd om det här gör att människor heller inte förstår vad man vill ha sagt. Så att jag tycker nog att man ska vara lite modig och våga använda ett enklare språk så att fler kan förstå vad man vill säga.
Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll. Nyheter från Ekot. I Schweiz har stora delar av alpbyn Blatten med cirka 300 invånare begravts idag när en glaciär kollapsade. Byn var evakuerad sedan förra veckan. Nu ska armén hjälpa till att röja upp.
Ja, till ett ödesmättat muller dundrade stenar, lera, grus och isrester ner från berget och in över den lilla byn Blatten i Lötschental i de schweiziska alperna. Byn hade alltså evakuerats redan förra veckan efter att glaciären hade börjat röra på sig och efter raset täcks nu cirka 90% av byn av glaciärresterna.
Det unvorstellbare ist hitte getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, sichtbare Dorf verloren.
En samlad men bedrövad borgmästare i byn Mattias Bellwald att idag hände det ofattbara, vi förlorade vår by. Enligt forskarna är Alpernas glaciärer kraftigt påverkade av klimatförändringarna och den aktuella glaciären började röra på sig efter att ha minskat rejält i storlek på sistone, inte minst sen förra sommaren. Myndigheterna säger att man ska göra allt för att göra Blatten beboeligt igen, men det kommer ta tid och bli ett mödosamt arbete.
Vi har ett Dorf förloren, aber nicht Herz.
Vi har förlorat vår by, men inte dess hjärta, säger borgmästaren i Blatten, Mattias Bellwald. Daniel Lalling, Berlin.
Grundskyddet i pensionssystemet ska ses över. Det har samtliga riksdagspartier i pensionsgruppen beslutat. Syftet är att det ska bli effektivare, mer träffsäkert och få en enklare konstruktion. Pensionsmyndigheten konstaterar att dagens system är krångligt. I Gaza har hundratals människor försökt bryta sig in i ett av FNs matlager. Minst 4 personer dödades i tumultet. Det är den andra liknande händelsen det senaste dygnet. Lagerlokalen ligger i centrala Gaza och tillhör FNs livsmedelsprogram. Tidigare idag kom besked om att det kontroversiella amerikansk-israeliska initiativet Gaza Humanitarian Foundation tillfälligt pausar sina leveranser av nödhjälp på grund av orolighet. Hamasledaren Mohammed Sinwar har dödats, det fastslår Israels premiärminister Benjamin Netanyahu idag, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han var yngre bror till den tidigare Hamasledaren som dödades i oktober förra året. Den kontroversiella influeraren Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har åtalats i Storbritannien för bland annat våldtäkt, rapporterar BBC. Andrew Tate är åtalad på 10 punkter, Tristan Tate är åtalad på 11 punkter, förutom våldtäkt också bland annat trafficking. Sen tidigare utreds de båda bröderna Tate för våldtäkt, handel med minderåriga och människohandel i Rumänien. Det är anklagelser som båda nekar till. Så slutar Ekot med Marianne Haslov.
P1, Sveriges Radio.
En kort version av lyssnarnas eget debattprogram hör vi om ungefär 35 minuter här ikväll. Och nu drygt 9:03. Är det dags för en återutsändning av Förmiddag med Nicke Nordmark.
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, är ett stort och välkänt problem i samhället. Men det finns en form av våld som inte lika ofta diskuteras och där de som utsätts har väldigt svårt att få hjälp. Det ekonomiska våldet drabbar många, men det finns liten förståelse från myndigheter och kommuner. Riksrevisionen har precis släppt en rapport där de kritiserar regering och myndigheter och skriver att det till och med finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld. Hur kommer det sig? I dagens program ska vi förklara vad ekonomiskt våld är och hur många som är utsatta och vad som krävs för att göra något åt problemet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med verksamhetsutveckling inom brott i nära relation. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, ekonomiskt våld är en del av våldet i nära relationer där man även inkluderar fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld. Till att börja med, hur definierar du våld, Erika?
Jag tänker att man behöver ta sitt avstamp i Europarådets Istanbulkonvention som Sverige ratificerade 2014. Och där är det fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt och ekonomiskt våld. Och sen för att konkretisera vad våld handlar om så finns det en väldigt bra definition som en norsk psykologspecialist Per Isdal har tagit fram, och den är också internationellt erkänd. Och den säger så här: våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Mm. Och hur skulle du förklara vad ekonomiskt våld är då, Erika?
Det är handlingar som kan resultera i ekonomisk förlust eller skada på egendom för den som är utsatt. Och att man också inte tillåter sin partner att arbeta, eller att man skuldsätter personen genom att ta lån i hennes namn till exempel. Och att man också har full kontroll på inloggning och bank-ID. Man startar olika processer och förhalar, polisanmäler, orosanmäler till socialtjänsten, långdragna bodelningar och rättsprocesser. Det handlar väldigt mycket om kontroll och makt, dels i en relation och ofta också i kombination med kontroll av sociala kontakter, vilket gör det svårare att lämna när våldet sen blir allt grövre, och dels efter att uppbrott skett då för att behålla den här kontrollen och makten, det så kallade eftervåldet.
Mm. Linnea Bruno, håller du med om den här förklaringen om ekonomiskt våld?
Mm.
Är det något du vill tillägga?
Ja, men till att börja med så jag tycker också den här definitionen av våld, av personellt våld av Per Isdal är bra. Och det som är bra med den är ju att det är, den tar fasta på effekterna, alltså handlingar som resulterar i att man begränsas i sitt handlingsutrymme och gör saker man inte vill eller avstår från att göra sånt man vill. Därför att alltså, i traditionell liksom, straffrätt så, tänker man, så är det ju viktigt med förövarens motiv. Liksom, har man avsikt att skada? Men det kan också vara våld när det är av oaktsamhet. Och vi har ju fått in lite mer av det med det här brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt. Och när det gäller barnmisshandel så är det ju också att det ingår liksom, omsorgsbrist. Då behöver man ju inte ha något uppsåt att skada barnet. Men att man, genom att man klarar inte av att tillgodogöra liksom, behoven, så kan det, oaktsamhet kan också vara våld. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och hur får du in det liksom, om du vill förklara ekonomiska våld specifikt?
Mm. Det kan ju ta sig så otroligt många uttryck det här. Erika nämnde några. Men jag tycker Riksrevisionen då, i deras granskning här som kom nyligen, har ju en ganska kort och koncis definition som jag tycker funkar bra också. Ekonomiskt våld är våld av våld i nära relation som innebär att ta makt över och kontrollera en annan persons ekonomi eller att på olika sätt utnyttja och förstöra dennes tillgångar.
Mm.
Så, men man har också, ska jag säga, uppmärksammat ekonomiskt våld alltså utanför nära relation till exempel. Det kan ju vara äldre människor som blir utnyttjade av personer som jobbar med dem eller funktionsnedsatta och sådär, med intellektuella begränsningar. Så det finns också lite bredare.
Just
men
det.
Jag tänker men dagens... det ska vi inte prata om idag.
Nej, jag tänker så. I dagens program så håller vi oss till det som sker inom nära relationer. Men Erika, du är ju polis.
Och jag tänker, du har mött personer som har utsatts för ekonomiskt våld. Alltså, hur skulle du vilja säga att det börjar på något vis?
Ja, det kan ju starta med... Det startar ju liksom aldrig mer allvarligast på en gång, men många gånger att man bryter ner en person, att man är väldigt svartsjuk, man får lämna redogörelser på olika sätt i det här. I det så tar man mer och mer kontroll. Och då blir det som en slags bekräftelse. Ja, men han bryr sig om för att värna om mig och ta hand om. Han ansvarar för ekonomin på olika sätt. Och det kan ju också vara i, om man säger, en äldre nära relation, så var det ju tidigare så att mannen skötte det ekonomiska. Och då bara följer det med. Och då har man aldrig haft kontroll på sin ekonomi överhuvudtaget, eller få ta hand om sina pengar.
Precis. Du säger han.
Ja, jag gör det. Jag brukar säga begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid i kombination. För det är det allvarligaste problemet där vi ser den mest systematiska användandet, just för att man använder makt och kontroll i ett patriarkalt system där män oftare utsätter kvinnor. Det är väldigt, väldigt mycket vanligare. Men det finns självklart kvinnor som också utsätter. Men man utsätter många gånger på ett annat sätt. Men kvinnor utsätter absolut män för ekonomiskt våld också. Och väldigt mycket psykiskt våld. Även andra typer av våld. Men det grova, allvarliga, dödliga våldet är det till största delen män som utsätter kvinnor för.
Linnea, du har lyssnat på drabbade som har utsatts för ekonomiskt våld. Vad berättar de för dig?
Just det. Det var ju lite tidigare då när jag skrev min avhandling som handlade om separationer och våld liksom, för och efter separation och så. Så då var det en del studier. Men sen har jag fortsatt att forska om ekonomiskt våld och också omfattning och sådär. Men ja, de intervjuerna, det kan ju ta sig uttryck liksom att man... Ja, det är ju inte alltid det är så. Alltså, de kvinnorna som jag hade fått tag på då en mindre studie, de hade ju liksom god ekonomi när de träffade sina partners. De var högutbildade allihopa. Och sen ser det ju inte ut så liksom generellt. Men, så de hade koll på sina rättigheter och sådär. Så att i de fallen så handlade det mycket om exploaterande ekonomiskt våld då. Man brukar ju tala om tre övergripande typer då. Antingen kontroll där som Erika tog upp innan. Det är det som är mest undersökt internationellt då. Och då kan det ju vara att man inte får bestämma över sin egen... Ja, bestämma eller få något inflytande i ekonomin. Men exploatering, då kan det ju handla då helt enkelt om man blir tvingad att dra på sig skulder eller att ens partner helt enkelt slösar hushållets gemensamma pengar liksom, på sig själv. Och, eller att man blir utnyttjad på olika sätt då, för att begå försäkringsbedrägeri och skaffa pengar. Och sen i tredje formen så talar man om inkomstsabotage. Och då kan det ju bli att man blir förhindrad att lönearbeta exempel, eller att man inte får tillgång till bidrag och ersättningar som man har rätt till genom att ens partner eller ex-partner ger falska uppgifter till Försäkringskassan eller andra myndigheter.
Går det på något sätt upp så här, prata om hur ser den vanligaste formen av ekonomiskt våld ut? Bara så att liksom alla lyssnare också så här förstår vad är det man blir utsatt för? Rent konkret, tänker jag.
Ja, jag vet inte om du vill börja. Nu kom jag inte in på de här berättelserna så mycket, men...
Men ta någon av dem, det går bra.
Ja, nej, men det kan ju vara också speciellt att man har haft företag ihop till exempel. Men det kan ju vara, alltså, det kan vara olika. Liksom. Antingen om ens partner har ett ekonomiskt övertag från början och tycker att det är bäst att man fortsätter på det sättet. Att den ena har hand om ekonomin och den andra liksom står för omsorgen om barnen och jobbar mindre och allt det här. Och så har man mindre och mindre inflytande. Liksom. Men det kan också vara, som jag nämnde där innan, att man, att en som, att den ena har liksom stark ekonomi i början och, alltså, som blir utsatt sen då och blir liksom tvungen att skriva över tillgångar och sånt där, att man blir utnyttjad.
Det handlar ju också många gånger, konkret kan man ju säga att det är ju, det är ju sällan ekonomiskt våld enbart finns, utan det finns också andra former av våld. De samvarierar hos samma individer. Så att man vet konsekvenserna om jag inte, om partnern till exempel kommer och säger skriv under det här pappret. Och då behöver man inte stå med en kniv mot strupen för att den som är våldsutsatt ska skriva under. Utan det räcker med en blick, ett höjt ögonbryn eller bara att jag vet konsekvenserna av om jag inte skriver på. Då kommer jag råka illa ut. Eller mina barn råkar illa ut för att han blir väldigt arg, eller den personen då, våldsutövaren, blir väldigt arg. Men det kan ju också vara väldigt svartsjuka, till exempel om jag har en, om jag då är kvinna och våldsutsatt och har en manlig chef eller manliga kollegor som kanske håller kontakt med mig på olika sätt som man gör i ett yrkesutövande. Så att till slut kan det bli så stora konsekvenser att jag kanske inte orkar, eller jag blir sjukskriven, eller jag orkar inte jobba längre för att han blir så arg för att jag överhuvudtaget får meddelanden från min chef som då är man. Så att det, och då tvingas man ju in i en arbetslöshet kanske, eller att inte tjäna egna pengar.
Ja, just det.
Nej, men precis. Det här med att olika våldsformer liksom, det blir kumulativt, de förstärker varandra. Man, i vår senare undersökning då, som jag gjorde med Sofia Strid och Hans Ekbrand som kom här förra året, så visar sig att det var ju de allra flesta som är utsatta för ekonomiskt våld är också utsatta för sexuellt och fysiskt våld också. Så att, och jag brukar tala om att det blir som ett våldskapital som ens partner då, eller ex-partner har, som man kan, han kan växla in då mot ett ekonomiskt kapital. Så.
Men Linnea, om vi går till den undersökningen då, som du har gjort här tillsammans med de andra, hur vanligt är det här med ekonomiskt våld, att bli utsatt för det?
Ja, nej, men till att börja med måste jag säga att det är ju såklart jättesvårt att mäta. Det är svårt att mäta våld överhuvudtaget. Och om jag bara får säga någonting om det där då generellt, så det här, det som vi gjorde var den första nordiska studien där vi fokuserar som omfångsstudie på just ekonomiskt våld. Annars så är det ju i såna här stora omfångsstudier man mäter liksom, som ska vara representativa för hela befolkningen, så brukar det bara vara med en fråga kanske om ekonomiskt våld, om ens det. Oftast så är det inte någon fråga. Medan man har massvis med frågor om fysiskt våld. Har du varit med om struptag eller någon som har slagit dig med knuten näve, öppen hand, alltså hur många frågor som helst. Men så att det man behöver ställa flera frågor. Men i vår undersökning så hade vi 5 olika frågor då som mätte det här. Och då fick vi till att 1 av 12 kvinnor har varit med om det i en nuvarande relation av en manlig partner. Och 1 av 4 har varit utsatt av en tidigare partner för någon form av ekonomiskt våld.
Okej, hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan nuvarande och tidigare?
Det är en jättebra fråga, och vi för ett resonemang om det. Det gäller även andra våldsformer, att man är mer benägen att uppge att ens ex har utsatt en, och det kan både bero på att man, när man är uppe i det i relationen, så kan det vara svårt att se det som våld, det som pågår. Det kan dels vara det, att man liksom efter relationen så har man fått mer perspektiv på det, distans, liksom ett andrum. Sen kan det också vara så att våld kan öka efter separationen. Alltså vi vet ju att det ofta kan fortsätta, att liksom vissa former av våld i nära relation och fysiskt sexuellt våld kanske får ett slut, men det ekonomiska fortsätter, och olika former av stalking och hot kan fortsätta efter separationen. Så att det kan ju vara så att just efter separation, men det här vet vi inte säkert, det behövs liksom undersökas mer.
Men ändå så här, som mest ändå 1 av 4 kvinnor svarar att de har varit utsatta för ekonomiskt våld. Det kan vi konstatera här idag i alla fall. Men då vill jag fråga dig, Erika, som är polis. Alltså, vilken typ av ekonomiskt våld är brottsligt då?
Ja, det, det är ju inte så tydligt uttryckt, så därför så har vi lite svårt att inkludera på olika sätt. Men det går att inkludera olika former av ekonomiskt våld i de här fridskränkningsbrotten, grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och där står det ju bland annat i liksom lagstiftningen att, eller paragrafen, att gärningarna ska vara ett led i en upprepad kränkning och ska ha varit ägnad att kränka målsägandens självkänsla. Mm. Och man väljer ju också att resonera kring att det ekonomiska våldet går in i det psykiska våldet. Så en del utav det då. Och sen har vi också på gång här att vi kanske får en lagstiftning om just psykiskt våld. Danmark har ju haft det i flera år och jag har bland annat tittat på den utvärderingen. Och där, när man har fått någon dömd, så använder man bland annat en pappa i en av domarna som beskrev dotterns förändrade beteende. Och det skulle man ju också kunna använda mer i Sverige liksom, för att se hur ändrar en person ett beteende, för att också se hur våldet liksom påverkar och vad som händer just kring självkänsla och den här upprepade kränkningen. Så att vi behöver ju tänka bredare, mer kreativt, lyssna och förhöra anhöriga som faktiskt ser den här förändringen och att det då blir en del av ett våldsutövande.
Mm.
Men mycket hänger ju också på att man har tillräcklig kompetens och fenomenförståelse på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Annars så kommer vi aldrig uppmärksamma det ekonomiska våldet eller annat våld också. Så.
Och vi ska gå vidare i programmet och prata mer om vad vi kan göra åt det här. Vi pratar alltså om ekonomiskt våld i nära relationer med polisen Erika Gyllensvärd och forskaren Linnea Bruno. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen har alltså nyligen släppt en granskning av vad staten gör och inte gör åt problemet med ekonomiskt våld. Och i den står det bland annat: regeringen har inte systematiskt följt upp behovet av lagstiftningsåtgärder trots att det finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld och ger otillräckligt skydd mot utsatthet. Erika, du är polis. Vad är det för regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld?
Vi gör ju liksom, får vi in en anmälan så utreder vi. Så till exempel om man säger det här som vi pratade om tidigare, att jag kanske har blivit tvingad att skriva under någonting, inte med kniv mot strupen, men för att jag vet konsekvensen annars, så kan jag ju plötsligt bli misstänkt i en bedrägeriutredning till exempel. Vi utreder som vi ska, och man kanske då har svårt att se det konkreta liksom brottet i att jag har blivit hotad, men jag har ju ändå blivit det, för jag har inte haft något annan möjlighet. Så att vi gör ju våra processer som vi ska göra, och det kan falla väldigt illa ut då om vi inte förstår att det är den våldsutsatta som vi utreder då som misstänkt i de här ärendena till exempel.
Mm. Hur ser du på möjlighet att skapa nya lagar då som kriminaliserar mer av det ekonomiska våldet?
Vi behöver ju tydliga beskrivningar, så att vi letar ju, om vi bara tittar på liksom vårt brottsutredande uppdrag, så letar ju vi rekvisit som då är kopplat till, och då behöver ju ekonomiskt våld beskrivas mycket tydligare. För just nu så är det otydligt vilka gärningar som utgör ekonomiskt våld. Men vi behöver också en definition av ekonomiskt våld att förhålla oss till som liksom blir tagen då. Och nu har ju Riksrevisionen, precis som Linnea sa här, tagit, liksom ger oss lite direktiv här som är väldigt, väldigt bra. Eller lite att förhålla oss till. Men vi har också, polisen har ju ett väldigt stort förebyggande uppdrag. Mm. Och i det kan ju vi jobba med även det som inte är brottsligt. Och då behöver ju vi upptäcka, liksom kunna identifiera, upptäcka, ställa frågor, upptäcka lager av utsatthet, olika våldsformer. Och sen har vi möjlighet att förmedla det vidare till andra myndigheter, bland annat genom sekretessbrytande möjligheter som generalklausulen. Så vi kan ge liksom det här. Här har vi en som socialtjänsten till exempel behöver jobba vidare med. Vi tror att den här personen är utsatt för ekonomiskt våld.
Okay.
Och det kan vi förmedla vidare så att den som har uppdraget kan jobba med det de ska göra.
Mm. Linnea, om vi tittar på andra myndigheter än polisen då, det här som Riksrevisionen skriver, regelverk som underlättar utövande av ekonomiskt våld. Hur skulle du förklara det?
Underhåll är ju en väldigt stor och viktig fråga då när det gäller ekonomiskt våld. Och som det fungerar idag så är ju underhållsbidrag något som regleras mellan föräldrarna, alltså när de har separerat och ska hjälpas åt för att betala för barnens försörjning. Och underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan, helt ett schablonbelopp då som den underhållspliktig blir skyldig. Mm. Men sen så ändrades reglerna 2016 för man ville att föräldrarna ska liksom samarbeta mer och komma överens själva och utan Försäkringskassans inblandning. Och det här har ju då forskare vid Uppsala universitet, Stina Färkvist, Marie Flinkfeldt med flera har liksom sett att det här blev ju inte alls liksom någon effektivisering eller liksom något bättre samarbete så här, utan det öppnade upp för mer ekonomiskt våld då. Att våldsutsatta liksom ringde till Försäkringskassan förtvivlade och sa jag får inte några pengar, liksom, det här går inte. Vad ska jag göra? Liksom, mitt ex betalar inte.
Nej.
Så att, där behöver man ju se över. Och jag tycker ju att barn ska inte behöva drabbas om liksom, föräldrarna inte kan samarbeta eller ha kontakt eller om det finns våld, utan det måste liksom säkerställas att barn får försörjning. Oavsett. Och sen så tycker jag att Försäkringskassan då får kräva in från den underhållspliktiga. Så där tycker jag man kan göra mycket. Det här visar mycket internationell forskning också, att det är jättesvårt för våldsatta separerade, ofta är det då ensamstående mammor som att få liksom, ja, det blir också, ja, riskerar barnfattigdom här. Jag vet inte hur stor del av barnfattigdomen som kan förklaras av det här, men det kan nog vara en ansenlig del. Så att det är också en viktig barnfridsfråga vill jag lyfta, för det uppmärksammas inte så mycket, ekonomiskt våld. Och just att våran studie visar ju också att det är dubbelt så stor risk att utsättas ifall man har barn. Alltså kvinnor som också är mammor är dubbelt så utsatta som andra.
Men hur kommer det sig?
Dels så det kan ju vara när man är i relationen att det har blivit liksom en ojämställd fördelning liksom, när den ena har kontroll över pengarna och den andra ska liksom stå för omsorgsansvaret, och så att det liksom cementeras då. Men sen efter separation så finns det ju stora möjligheter för förövare att fortsätta utöva olika former av våld och kontroll. Och förutom det här med underhåll och Försäkringskassan så verkar det ju vara så här att i familjerättsliga tvister om vårdnad, boende och umgänge så är det en icke-fråga det här med ekonomiskt våld. Det finns liksom inte, visade min genomgång i alla fall av domstolsbeslut i det här som jag gjorde i min avhandling. Det kanske har förbättrats nu, jag vet inte. Men att det kan användas som, det kan vara till din nackdel. Alltså om du har varit utsatt för ekonomiskt våld så blir inte det liksom synliggjort på det sättet. Utan att du har blivit skuldsatt och alltså påtvingad skuldsättning och sånt där. Det kan liksom vara till din användas emot dig istället.
Mm.
Man synliggör helt enkelt inte våldet, utan det försvinner.
Nej.
Och om jag bara får nämna Hans Ekbrand då, hans avhandling som kom tidigare, den visade på liksom, kvantitativt ett direkt samband mellan alltså, nivån av fysiskt våld i relationen och att kvinnor i medling då, efter separationen sänkte sina ekonomiska anspråk. Alltså man vågar inte, man orkar inte bråka om pengar.
Okej.
Och då handlar det ju om liksom att man har barn tillsammans. Så att just att samhället, staten förväntar sig att man ska kunna samarbeta alltid kring barnen.
Mm.
Också efter separation. Och om det finns våld med så kan man istället liksom, det kan bli någonting som man kan använda då.
Mm.
Sitt våldskapital.
Ni har nämnt lite grann om att efter en separation så kan det ekonomiska våldet fortsätta. Jag vill fråga dig Erika, vilket stöd skulle en kvinna behöva då?
Man behöver ju bli lyssnad på ordentligt och trodd. Och sen tänker jag att man också mött av en person som har kompetens och en fenomenförståelse för just hur våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor ser ut och hur det kan uttryckas. Så att då behöver man också hjälp. Man behöver som en, man kallar den röda mattan, rullas ut då, liksom att man faktiskt får stöd hela vägen. Och man behöver stöd och hjälp från många olika delar. Och det är ju många gånger ett lotteri om man möter en person. Många kommuner har jätteduktiga och också polisen jätteduktiga engagerade medarbetare som verkligen kan det här med en spetskompetens. Men alldeles för många har för låg, inte tillräckligt hög lägsta nivå på den här kompetensen. Alltså man kan för lite. Och vi behöver ju också det som Linnea pratar om. Jag tänker att hela kedjan behöver kunna de här delarna så att vi pratar samma språk och att vi stöttar upp så att inte polisen förmedlar till socialtjänsten och så möts man där av liksom ingen hjälp alls för att man får inte den förståelsen. Men också hela i de här olika rättsliga processerna. Domstolsverket och de som jobbar där har inte obligatoriskt krav, liksom utbildning, vilket borde vara. Vi poliser ska kunna, åklagarmyndigheten ska kunna, tänka att man även liksom, och man behöver ha hela kedjan med. Mm. Så att alla behöver ha tillräckligt hög kompetens om de här frågorna, om man ska kunna jobba med det. För våldet osynliggörs många gånger och man pratar om konflikter och det är massa sånt, istället för att förstå att det här handlar om våld och att det är en jättefarlig situation. Och det är ju inte så att alla blir mördade utav det, utan man, men att leva med våld är otroligt farligt för det ger konsekvenser på andra sätt. Alla olika typer av våld. Att man är triggad i sitt immunsystem så att man riskerar att få olika sjukdomar, dödliga sjukdomar, hjärtproblem, psykisk ohälsa, kanske hamnar i missbruk och så vidare för att man det är så tufft att hela tiden ha det här pågående våldet.
Mm. Och vi ska fortsätta prata mer om vad som behövs för att det ekonomiska våldet ska kunna minska med Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med våld i nära relationer, och docenten Linnea Bruno som forskat om ekonomiskt våld. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen kom nyligen med en rapport och i den så skriver de till exempel att regeringen har inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammat problemen med ekonomiskt våld i nära relationer. Linnea Bruno, du har just nu ett uppdrag att föreläsa för olika myndigheter om just det ekonomiska våldet. Vad är tanken med det?
Ja, nej, men det är Jämställdhetsmyndigheten som har fått uppdraget först från regeringen och att öka kunskapen hos myndigheter om det här. Så då har de tagit mig till hjälp. Ja, det är väl jättebra att börja med ökad kunskap. Och det finns ju en del myndigheter har ju redan liksom startat upp ett arbete sedan några år tillbaka. Några som ligger i framkant där är väl Kronofogden. Mm. Myndigheten, och det finns också Försäkringskassan nu, men att de har lite information på sina hemsidor och sånt där. Och, ja, men det är många då efterfrågar mer kunskap och att det är väldigt mycket som de inte, det är mycket mer som de behöver liksom.
Mm. Vad är det som gör att det ekonomiska våldet kan vara svårt att upptäcka för myndigheter då, Linnea?
Ja, nej, men jag tror att det är svårt för människor i allmänhet att se det som våld. Alltså det var ju, alltså i ett historiskt perspektiv så var det ju inte så länge sedan som det man såg på det som det helt normala sättet att organisera den heterosexuella familjens ekonomi. Liksom. Att det är en som tar ansvar för pengarna och en står för omsorgen. Och alltså, jag skulle också säga det att ojämställdhet är ju inte samma sak som våld nödvändigtvis. Men nej, att det är inte någon exakt vetenskap där heller. Så att när en ojämställd relation, där man liksom har kommit överens om en uppdelning, liksom, när den övergår i en förtryckande och våldsam relation, det kan ju inte vara, ja, det är inte exakt gräns där, va? Utan det är väl liksom lite flytande gränser, får man säga.
Mm.
Och det gör ju också att det är svårt att mäta.
Ja, men precis. Jämställdhetsminister Nina Larsson säger till SVT att regeringen under förra året gav ett antal myndigheter i uppdrag att införskaffa rutiner för hur man kan både identifiera och motverka när man upptäcker den här typen av ekonomiskt våld. Vad tänker du om det, Linnea?
Fast en första steg är att man behöver liksom få mer kunskap om vad det är överhuvudtaget och sen liksom ta fram rutinerna då. Så att, och det kan de nog behöva hjälp med, liksom, att det är lite svårt kanske att göra helt på egen hand. Så Riksrevisionen rekommenderar ju att det är någon myndighet då som tar ansvar för det, att i samverkan med andra relevanta myndigheter kartlägga hur våldsutövare kan utnyttja de myndigheterna då som verktyg för att bedriva ekonomiskt våld, och att liksom hur man då ska ta fram rutiner. Så att, och det, eftersom det kan ta sig så otroligt många uttryck där, så är det lite svårt för mig att svara också jättekort på så här, det här ska man göra. Mm. Men det pågår ju ett arbete, absolut. Ja. Och det, nu är det en utredning om det här med bodelning och hur man kan försöka få till bodelningsprocesserna så att de blir mer rättvisa. Och den kommer i höst. Ja. Så att det är jättebra.
Och om vi ska försöka vara väldigt konkreta, Erika, vad är de första varningssignalerna på att man utsätts för ekonomiskt våld, tänker du? Och hur ska man liksom kunna känna igen det?
Jag tänker ju generellt så tänker jag att många har en sårbarhet. Så om vi har vuxit upp med våld i hemmet till exempel, så har vi en sårbarhet för att själva utsättas för eller bli våldsutövare. Så om vi hade jobbat bra med barn, traumamedvetet, och hjälpt barn som till exempel blivit utsatta för barnfridsbrottet, så hade vi förebyggt väldigt, väldigt mycket. Mm. Så man kanske känner igen ett beteende från när man är barn, som man sen liksom, det är det som blir det igenkänningsbara och trygga, fast det egentligen borde vara precis tvärtom. Men sen är det ju, det kommer smygande på något sätt, så att det kommer inte bara direkt på nu ska jag ha kontroll på allt det här, utan det görs många gånger i en, man förtäcker i en välmening på något sätt, jag ska hjälpa dig, du har inte haft så liksom bra och så. Så att det är bra koll på de här sakerna. Så jag ska hjälpa dig, jag kan ta hand om de här jobbiga sakerna, jag kan betala räkningar, då behöver jag ha pengarna och så. Så att det kommer som smygande.
Men hur ska man reagera då om det där kommer?
Man ska följa sin magkänsla där, att det här känns, det skaver, det känns inte helt bra. Och också prata med dem man litar på, tänker jag, runt omkring, så att man speglar på något sätt det här. Det här upplevde jag, vad tänker du om det? Och sen krävs det ju också att man har modiga personer som är runt omkring en, som faktiskt också talar om nej, det där är inte okej. Och också som kanske inte, som utan en fråga också reagerar. För det kan också få en som utövar våld att faktiskt backa. Okej, det här, jag kanske liksom, andra reagerar och tycker att det här är konstigt. Och få den att faktiskt bli bra i en relation. Så att en hel del går att förändra och minska, liksom, att inte få den här eskaleringen. Men just det här att man pratar och berättar för andra runt omkring. Man kan också ringa till kvinnofridslinjen, man kan ringa till en kvinnojour till exempel, och det är samtal som inte syns på ens telefonräkning, eller ta kontakt med, för att liksom bara bolla. Jag känner så här, hur ska det vara så här? Så att man någonstans får några jätteduktiga personer på just våld att hjälpa en i det. Så våga ta det i trygga former. När man kanske är på jobbet kan man ta det samtalet, eller när man har möjlighet, så att få lite stöd och hjälp där.
Mm. Hörrni, det fanns ju mer att prata om här, men vi hinner inget mer. Tyvärr. Jag får säga tack till dig, Erika Gyllensvärd, verksamhetssamordnare hos polisen för brott i nära relation. Och till dig, Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Stort tack. Hej, hej.
Det här var alltså Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Och vill ni höra flera av våra program, så finns de i appen Sveriges Radio Play. Det är bara att söka på Förmiddag med. Imorgon är Förmiddag tillbaka igen. Det är Kristi Himmelfärdsdag, en röd dag. Men varför är den det? Ja, man kan hävda att det är på grund av en man, Konstantin den store. Om honom ska vi höra mer om i morgondagens Förmiddag med Viktor Harris.
Efter 10-nyheterna drar det programmet igång imorgon. 22 minuter i 10 på kvällen är klockan nu.
Hej och välkommen till den kortade versionen av onsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet kommer från Therese Narsat i Stockholm.
Hej Thomas, hej.
Vad vill du prata om?
Jo, det är så här. Jag lyssnade på din uppmaning och jag hoppas på en förändring. Det är så här att jag har drabbats av bröstcancer. Jag har en PR2-positiv, som är en väldigt lång men bra process. Mm. Jag har fått göra en mastektomi och på mitt sjuka bröst.
Man tar bort det bröstet? Ja.
Precis. Men då har man ett alternativ. Så antingen då behåller man det friska bröstet och får en protes, som rätt många gör. Men man kan också få göra en rekonstruktion, att man återbygger bröstet som har tagits bort. Mm. Och i samband med det här då, så på det friska bröstet kan man få göra om det så att de ser likadana ut, eller man kan göra liksom beroende på läkningsprocessen om brösten nästan hur många gånger som helst. Men jag då, som har tagit bort mitt sjuka bröst och skulle önska att jag tog bort det friska bröstet, får bekosta det själv någonstans utanför då privat.
Aha, vad konstigt.
Verkligen, och jag kanske drar det här feministkortet, men jag tycker att det är en väldigt märklig, ett väldigt märkligt beslut helt enkelt. För att jag då som 41-årig kvinna är nöjd med mitt beslut, och jag skulle ju önska då att de tog bort det friska, men det gör man alltså inte.
Det valet fanns inte, och detta är i Stockholm. Nej. Vet du om det är skillnad på var i landet man är?
Jag är inte helt säker. Jag har försökt läsa lite om det här, och jag vet att det finns en väldigt bra artikel eller någon av de större tidningarna, men det verkar vara utbrett, och jag kan ju förstå att det är så här, om det är av kostnadseffektivitet, så förstår jag ju helt.
Fast å andra sidan, det andra är ju inte gratis heller att bygga upp.
Nej, precis. Och det är det jag tycker är så konstigt. Och min kirurg, som är helt fantastisk, liksom, hon var överens och sa också att det här är väldigt konstiga beslut. Och det finns en debatt, men den har inte kommit så långt. Och det är väldigt tyst om det här. Och det var någonting helt nytt för mig. Och många andra jag pratat med då sen dess har fått samma svar runt om.
Så din önskan är helt enkelt, lägg till ytterligare ett val där. Lägg till valet att ta bort det friska bröstet.
Ja, precis. Och visst, det kan förekomma komplikationer. Det är ofta svepskälet varför de säger att de inte ska göra det. Men det tillkommer ju lika mycket komplikationer för att göra liksom en bröstrekonstruktion och fortsätta. Och jag har en vän som säkert har gjort det 3-4 gånger nu. Och det måste ju kosta en förmögenhet inom sjukvården.
Ja, men vad har du några alternativ, eller är det bara att...
Nej, det kommer jag ju i slutändan få bekosta själv då, eftersom jag önskar att det ska se symmetriskt fint ut. Och det är inga problem så. Jag är jättetacksam för all vård jag har fått av staten. Ja. Men ändå så tycker jag att det är väldigt lustigt att kan man inte göra.
Och du kommer bekosta detta? Eller?
Det kommer jag göra, absolut.
Mm. Vad kostar det?
Det ligger någonstans, tror jag, från 50 000 och uppåt. Men det är okej. Okay. Ja. Det är liksom värt det.
En liten uppmaning då till er som lyssnar, om ni känner till. Är det olika, för det kan man ju misstänka att det kanske är olika i olika delar av landet. För så brukar det vara med sjukvård. Och i sådana fall, hur ser alternativen ut på andra ställen? Det vore kul att veta. Ni ring in till vår sluss eller mejla om ni inte vill vara med och tala. Skicka mejl till ringp1@sr.se. Therese, lycka till.
Ja, jag tackar så hemskt mycket. Ha det så bra.
Samma. Hej.
Hej.
Anders Pålsson i Stockholm. Välkommen.
Ja, här.
Hej. Det är väl så att du har lyssnat på programmet också, va?
Ja, just det. Och jag har lyssnat på här med Systembolaget, och en del som vill avskaffa Systembolaget. Jag är tvärtom. Jag är en hängiven försvarare av Systembolaget.
Varför då?
Jo, därför att du kommer in till Systembolaget, så sänks ett blodtryck väsentligt. Jag slipper mötas av skog av sådana här extraprisskyltar som man har på snabbköp om kanonpriser. Det där kanonpriser gör att jag blir alldeles lomhörd när jag går därifrån. Alltså, det är väldigt stressande de här extra priserna, och så slipper man höra den här frågan som man hör nästan överallt. Är du medlem? Mm. Nej. Det är jätteskönt, och sen så har man inget dåligt samvete om man tar tag i någon expedit och frågar dem om någonting. Alltså de tar för tid. Mm. De andra expediterna i snabbköp är väldigt stressande, men de är väldigt lugna på Systembolaget. De ger råd och så vidare. Så att jag tycker det är fantastiskt. Och det utbud de har också.
Ja, det var en annan argument i diskussionen om för eller emot Systembolag. Men den är ju intressant. Det är lite en gammaldags butik lite grann.
Ja, just det. Men, alltså, och det viktigaste, det bästa är ju till exempel att man kan lämna tillbaka varor. Och jag tänker just på ideella föreningar som kanske har en fest och köpt lite öl och så har lite trevligt. Och så kommer det inte så många deltagare till festen, och då blir över en massa lager, till exempel öl och vin. Och då kan man lämna tillbaka det. Ja, så är det en butik man kan göra det. Det, alltså, det är fantastiskt. Alltså.
Om man tar det här då och tänker att... skulle man, alltså finns det en framtid för andra butiker att ta till sig av detta?
Ja, absolut. Så att man slipper den här stressen med extrapriser, och man måste köpa två saker för att få billigare. Det behöver man inte på Systembolaget, där kan man köpa en flaska i taget om man vill. Det blir inte billigare om man köper tre flaskor, som till exempel som händer på snabbköpet, på Willys och så vidare. Så
ja, just det.
Det är också ett argument för att behålla Systembolaget.
Ja. Om det var så att de hade på Systembolaget att man får köpa tre för priset av två, då skulle man ju sen kunna gå tillbaks med den där som man inte ville ha. Men då funkar inte det systemet. Ja, intressant.
Nej, jag tycker det är jättebra med Systembolaget. Ja. Jag hoppas det får leva kvar länge, länge, länge. Mm.
Tack ska du ha för att du ville vara med.
Ja, varsågod. Tack. Ja. Hej, hej, hej.
Hej, hej. Liam Mott i Östersund. Hej.
Tjena där.
Ja, vad ska vi prata om?
Cannabis. Jag tänker att det öppnar upp debatten om legaliseringen av det i Sverige. Ja. Och vissa kanske tycker att det är en onödig fråga, men varför inte ställa den? Speciellt efter igår när vi pratade om att avveckla Systembolaget. Ja. Men jag tycker snarare tvärtom, att staten borde ta större ansvar. Till exempel genom att ha kontrollerat monopol även på cannabis, som vi redan har på alkohol. Och det hade gjort det möjligt för... att reglera både odling, produktion, försäljning. Mm. Dessutom hade det kunnat innebära större skatteintäkter till staten. Pengar som redan nu idag går rakt in i den svarta marknaden. Men istället skulle kunna användas för att ta ner den kriminaliteten av den svarta marknaden.
Tror du att den svarta marknaden kommer upphöra om man legaliserar?
Inte upphöra, cannabis är en stor del av den illegala handeln, och om staten skulle ta över försäljningen så skulle jag kunna påstå att det skulle minska gängens inkomstkällor. Och det löser inte alla problem, men jag kan säga att det är ett konkret steg som kan minska deras inflytande.
Mm. Men jag tänker att den illegala handeln med cannabis till exempel, de betalar ju ingen moms och sådär, så den lär ju bli billigare.
Ja, det kan vara billigare, men det kan ju också, jag tror att det kommer öppna upp en annan marknad när kunderna känner att det är reglerat och det är inga farliga ämnen. Man har ju hört om vissa som på nyheterna som röker cannabis, så råkar de dåligt ut för. Och det är på grund av att det blandas in andra farliga ämnen. Mm. Och så tror jag att staten hade sett till att kunna matcha deras priser på något sätt.
Men jag tänker när man jämför då med monopolet när det gäller alkohol. Alltså det är ju många som är i debatter, när man tidigare har debatterat alkoholen till exempel, så har man sagt att hade alkoholen dykt upp idag så hade vi aldrig tillåtit den. Då hade den varit förbjuden. Då hade vi inte haft liksom ett försäljning av alkohol och systembolag och alkohol på restauranger och så. Ska man legalisera fler droger? Alltså det är många som menar att man inte ska göra det. Vad tänker du om det?
Jag håller med. Om alkohol kom idag så hade du inte kommit in.
Men hade du slagits för att alkoholen skulle säljas på systembolag då liksom?
Om alkoholen hade ett stort inflytande som det har idag, så hade jag varit för det. Absolut. För i hela människorasens historia så har det alltid varit någon berusningsämne. Och jag tror att det är bara så vi fungerar för att kopplas bort lite. Jag menar, ja. Sverige är ju... Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Och jag känner inget land som dricker så mycket alkohol som svenskarna.
Fast vi, det minskar. Men jag menar, vi har ju lyckats, går vi tillbaka liksom 50 år så röktes det väldigt mycket. Idag är det inte så många som röker. Man har ju liksom med regleringar på olika sätt lyckats styra bort ifrån en drog där, till exempel.
Ja, exakt. Och jag tror att det var mer att den kom fram som tobak då. Den kom fram, jag tog vara på det, så insåg man det farliga och därmed kunde man reglera.
Det blir ett nytt Ring P1 torsdag morgon, det vill säga Kristi Himmelfärdsdag, klockan 9:30. Direkt sänt och en halvtimme långt att fylla med debatt och diskussion. Vad ska vi prata om då? Vad vill du prata om? Ring P1 020 22 10 10.
Både Anders och jag, vi valde ju ganska tidigt att gå vidare. Att försöka se liksom det ljusa i livet.
Möt företagsledaren Stefan Sjöstrand.
Det finns liksom ingenting som är värre än det vi har varit med om. Utan genom att försöka se det ljusa i livet. Det är ett val vi har gjort.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här i radions P1 är det nu dags för ett land- och sjöväder när klockan är 9:50. Jag lämnar över till kvällens meteorolog vid SMHI.
Och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. God kväll. Ett lågtryck rör sig långsamt åt nordost på Norskavet, vilket ger en sydvästlig strömning från Atlanten med en mild och instabil luftmassa. Ett dellågtryck finns över Lappland, vilket ger skurar här. Den frontzon som har passerat över östra Götaland under dagen ger fortsatt lätt regn på Gotland men upphör till natten. Då byggs istället en högtrycksryck upp över landet och på många håll klarnar himlen upp. Främst i Götalands inland under natten bildas dock dis och dimmoln. Under dagen bildas skurar i östra delarna av mellersta Norrland, eventuellt med åskinslag. Stora delar av Götaland och Värmland får en mestadels klar Kristi himmelfärdsdag, medan molnen dominerar i hela Norrland samt östra och norra delen av Svealand. Ett nytt lågtryck med omfattande nedbördsområde väntar sedan ute på Nordsjön och molnen tätnar i västra delen av Svealand och Götaland under torsdagskvällen i väntan på det. Gräsbrandsrisken är imorgon stor eller mycket stor i fjällnära områden och i norra Lappland. Skogsbrandsrisken är imorgon stor eller mycket stor på östra Dalarna och delar av Gävleborgs län, samt i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Utsikter till imorgon kväll, Götaland. Nu ikväll på det ostliga landskapen en del moln, i övrigt klart. På Gotland lätt regn. I natt upphåll dis eller dimmoln bildas i det inre delen av fastlandet. Då 5-10 grader, lägst på sydsvenska höglandet. Imorgon mestadels klart, då 15-20 grader, högst vid ostkusten och på Öland. Till kvällen ökar molnheten ifrån väster. Västlig vind med friska vindbyar. Svealand, längst ostkusten molnigt och eventuellt lätt regn. I övrigt mestadels klart eller uppklarnande. I natt i norra Dalarna 0-5 grader, i övrigt 5-10. Imorgon i Värmland och Närke mestadels klart, i övrigt växlande molnighet. Då 15-20 grader, högst i Sörmland. Till kvällen först i Värmland ökar molnigheten. Västlig vind, på eftermiddagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regnskurar och i övrigt växlande molnighet. I natt 4-8 grader. Imorgon eftermiddag kan åska förekomma. Då 14-18 grader. Mestadels växlande vind, friska till hårda vindbyar i samband med regn eller åskskurar. Södra Norrlands fjälltrakter, växlande molnet, i natt 0-5 grader, imorgon 9-13, vind omkring väst eller växlande. Norra Norrlands kust och inland, ikväll klart eller uppklarnande. I Västerbotten och södra Lappland drar regnskurar in. I natt 2-6 grader. Imorgon mer allmänt växlande molnet och tidvis regnskurar, vilket är mest intensiva i Västerbotten, där det även kan förekomma åska. Då 10-15 grader, sydvästlig vind på eftermiddagen med friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Växlande molnet med enstaka regnskurar, i den högre terrängen eventuellt snöinslag. I natt 0-5 grader, imorgon 8-12. Sydlig eller sydvästlig vind. Och på fredag och lördag blir vädret ostadare igen med passerande skurar, främst i södra och mellersta delen av landet. Söndagen inleds klart, under dagen närmar sig ett frontsystem med först tätare molnet och sedmera regn och skurar. Och så några maximitemperatur från dagen. Stockholm och Göteborg hade då som mest 17 grader, Malmö 18, Karlskrona och Kalmar och Visby alla 14, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle och Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 13, Storlien-Storvallen 14, Umeå och Vilhelmina 12, Luleå 11, Jokkmokk och Kiruna 13 och Kattegokk 9 grader. Och dagens allra högsta temperatur 19,5 grader hämtar kväll från Uppsala. Oslo hade idag som mest 19 grader, Helsingfors 20, Riga 21, London, Paris och Nice 22, Berlin 19, Wien 21, Warszawa 24, Kiev 20, Moskva, Malaga och Rom alla 27, Belgrad 24 och Aten 27 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa 39,6 grader hämtar ikväll från Sevilla i Spanien. Och så en nederbördssammanställning. Det lågtryck som nu ikväll alltså befinner sig över Lappland har rört sig norrut över det gångna dygnet och genererat skurar i norra och södra Norrland. Störst nederbördssumma har i norra Norrland och hela landet också för övrigt observerats i Buresjön i södra Lappland med 14,3 mm, följt av Malåbrännan 9,2 och Gunnan 9,1 mm. I södra Lappland har mest nedbörd fallit i Korsvattnet i Jämtlandsfjällen med 10 mm, följt av Storlien-Storvallen 9,6, Föllinge 9,5 och Hoting 9,1 mm. I södra har mest nedbörd fallit i samband med en långsträckt frontzon som rört sig österut över Östra Götaland och ostligaste Svealand. I Svealand har mest nedbörd dock uppmätts i Avesta i sydligaste Dalarna och Eskilstuna, båda 3,8 mm. I Götaland har mest nederbörd observerats på Visby flygplats med 12 mm, följt av Hoburg 9,6 och Karlskrona 9,0 mm. All nederbörd för övrigt angivet i millimeter smältform. Och så går vi över till en sjöväderprognos. På Norska havet finns ett lågtryck och imorgon rör sig en högtrycksrygg in samtidigt som en varmfront närmar sig på Nordsjön. Utsikter till morgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsida. Väster eller nordväst 4-8 meter per sekund. Imorgon förmiddag vridande till syd och ökande 8-13. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 7-11. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och tillfälligt något avtagande. Mest god sikt. Vänern sydväst 2-6 och ökande. Imorgon eftermiddag 4-8. God sikt. Södra Östersjön, nordväst 7-11. Imorgon eftermiddag väst. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. I natt väst eller nordväst 3-7. På sydöstra Östersjön upp till 10. Måttlig eller dålig sikt i regn. Imorgon förmiddag mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydost 4-8. Från imorgon bitti med början på Rigabukten avtagande växlande 1-5. Tidvis regn med måttligt eller dålig sikt. Från imorgon förmiddag risk för dimma. Och slutligen Bottenhavet och Norra Kvarken samt Bottenviken omkring syd 5-10 och avtagande. Imorgon bitti växlande 1-5 meter per sekund. I natt på östra botten av ett passerande regn med måttlig sikt. Från imorgon bitti risk för dimma. Och på fredag får Bottniska viken vind omkring syd, övriga farvatten vind omkring sydväst. Och så några aktuella vind- och väderobservationer, de flesta då från klockan 21. Torsminde, nordväst 8 meter per sekund. Oxefyr, sydväst 6. Skagen, väst 7. Nordkoster, sydväst 4. Väderöarna, sydväst 7. Måseskär väst 8, Pålgrunden väst 7, Naven väst 4, Vinga väst 5, Nidingen nordväst 6. Anholt nordväst 3, Hallands Väderö nordväst 6, Drogden nord 6, Falsterbo nordväst 7, Arkona nordväst 5, Skillinge nordväst 2. Hammerodde sydväst 2, Hanö nordväst 4, Ölands södra udde nord 5, Ölands norra udde nordväst 4. Harstena syd 1, Hober nordväst 1, dålig sikt. Fårösund sydost 1, dålig sikt och regn. Landsort väst 2, dålig sikt och regn. Skarpe syd 1, Svenska ögarna sydost 2, dimma. Söderarm sydväst 3, dålig sikt och regn. Finska Ute syd 2, Nyhamn syd 4, Märket sydost 8, Örskär sydost 6, Äggegrund sydost 4, Kuggören syd 5. Brämjön, även den syd 5, Lunge syd 8, Skogsudde väst 1, Järnesklubb syd 3, Holmen sydväst 5. Bjureklubb syd 6, Peter Rönscher syd 7, Rödkallen syd 8, Kemifyr syd 10 och slutligen Storen sydväst 6 meter per sekund. Och det var allt från oss från SMHI för idag. Vi är tillbaka 5 imorgon med färsk sjöväderprognos. Det var allt för mig. Då återstår bara för mig att önska god kväll och omsider en god natt.
Här är Ekot. Ryssland är berett till nya direkta fredssamtal om Ukraina den 2 juni. Det uppger utrikesminister Sergej Lavrov ikväll. Vi kopplar in vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Maria, hur har Ukraina svarat på detta?
Ja, de har sagt att de vill först se vad det är för ett förslag som Ryssland har, eftersom Ukraina har sänt över sina detaljer i vilket som då skulle ingå i ett fredsavtal. Det har man redan skickat till den ryska sidan, och man tycker att det bör också Ryssland göra innan man kan sätta sig ner och ha några vettiga samtal.
Men lite grann har det väl ändå kommit ut om det här ryska förslaget. Vad vet du om det så här långt?
Egentligen är det här förmodligen exakt samma som lades fram då när de träffades förra gången i Istanbul, och många av de delarna har ju Ukraina redan sagt att man inte kan acceptera, sånt som att landet ska helt demilitariseras och att Ryssland ska få behålla de delar som man ockuperar plus resten av de här fyra regionerna i östra Ukraina. Det här är sånt som inte Ukraina är berett på att gå med på, men just nu så försöker man hålla ett öppet sinnelag då för att visa att man ändå är beredd att sätta sig ner att förhandla.
I det här ryska förslaget ingår det att de här samtalen skulle hållas i Istanbul i Turkiet, men den amerikanska presidenten Trump, han har ju föreslagit att samtalen skulle hållas i Vatikanen. Ja, vad är det som kommer att gälla här, tror du?
Ja, men Trump har bland annat sagt att han skulle kunna tänka sig att möta Zelensky och Putin till exempel i Vatikanstaten. Det här har man reagerat negativt på från Moskva. Dit skulle inte några, eller det är omöjligt för många av de ryska politikerna att ta sig till Italien eftersom de är belagda med sanktioner.
Ska vi tro att det blir några samtal den 2 juni, eller?
Just nu så får man väl åtminstone ha ett öppet sinnelag också och hoppas på att man kan sätta sig ner igen. Det var ju så att man hade sagt att man skulle fortsätta att förhandla, men om det leder till någonting i form av en fred tror jag är väldigt osäkert.
Maria Persson Lövgren, vår Rysslands korrespondent. Och Ukraina ska med finansiering från Tyskland kunna utveckla långdistansrobotar. Det här framkom efter mötet mellan förbundskansler Friedrich Merz och Zelensky i Berlin.
Vi werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen.
Ja, den tyske förbundskanslern Friedrich Merz säger att Tyskland nu kommer öka det militära stödet till Ukraina. Bland annat ska Tyskland finansiellt och även tekniskt hjälpa Ukraina att utveckla och bygga egna långdistansrobotar som man även kan attackera militära mål längre in i Ryssland med.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben.
För de här vapnen kommer det inte finnas några räckviddsbegränsningar, säger Friedrich Merz vidare. Dock ville varken Zelensky eller Merz avslöjare kommentera om Tyskland därmed också är berett att leverera långdistansroboten Taurus till Ukraina, något som Ukraina sedan länge önskar sig. Sen Merz häromdagen sa att det inte längre finns några begränsningar för hur Ukraina får använda även tyska vapen har ännu en gång en intensiv debatt brutit ut här i Tyskland, även inom regeringen om Taurus ska levereras eller inte. Men Merz har nu bestämt att regeringen inte längre öppet kommer kommentera ärendet. De flesta tyska bedömare tror dock att dagens nya samarbetsavtal innebär att Tyskland i alla fall inte nu skickar Taurus. Daniel Alling, Berlin.
Och här i Sverige kräver Moderaterna att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska avgå efter de senaste turerna kring partiets lotteriverksamhet. Karin Enström är Moderaternas partisekreterare.
Det här har inte hänt i svensk politik att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Häromdagen kom ju beskedet att Socialdemokraterna får 3 miljoner kronor i sanktionsavgift och en varning av Spelinspektionen för den omdebatterade telefonförsäljningen av lotter. I TV4 i morse kommenterade partiledaren Magdalena Andersson för första gången beslutet och hur det har påverkat partiet.
Nej, men det är ju inte bra. Jag menar, vi är ju ett värderingsburet parti och det är självklart så att all verksamhet som sker i vårt namn, det ska ju ligga i linje med våra värderingar. Men det gjorde inte det här till marketingföretagets lotteriförsäljning.
Den här intervjun fick Moderaternas partisekreterare Karin Enström att reagera kraftigt.
Jag tycker inte att man kan sitta och skylla ifrån sig som hon gjorde i Nyhetsmorgon och hela tiden säga att det är någon annans fel. Nej.
Karin Rynblom, Lova Olsson, reportrar. Och nu svarar Magdalena Andersson på Moderaternas krav om att hon och även partisekreteraren Tobias Baudin ska avgå efter den här lotteriverksamheten. Så här säger Magdalena Andersson.
Ja, kanske ett parti som har lite problem. Alltså, jag menar Moderaterna alltså. Det var inte, kanske inte var de bästa dagarna eller bästa veckorna för Moderaterna.
Och så här beskrev hon hur hon anser att partiet agerat.
Allt det vi gör i vårt parti, det ska utgå från våra värderingar. Det som uppdagades om den här lotteriförsäljningen, det är inte förenligt med våra värderingar. Och det är därför som vi reagerade väldigt kraftfullt.
Magdalena Andersson här, reporter Katarina Helmersson. Och vår inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
Ja, detta är andra gången den här veckan som Moderaternas partisekreterare Karin Enström angriper Magdalena Andersson. Min tolkning är att Moderaterna helt enkelt vill kasta lite grus i Socialdemokraternas PR-maskineri. Socialdemokraterna har just nu kongress. Det ger alltid ganska mycket uppmärksamhet och en hel del ljus på partiledaren. Magdalena Andersson har höga förtroendesiffror och Moderaterna har egentligen ända sedan hon blev partiledare försökt hitta sätt att få ner dem. Och Moderaterna försöker också hitta ett recept för att få tillbaka kvinnliga väljare och storstadsväljare. Och när det gäller just lotteriskandalen så finns det fortfarande sprängkraft i den eftersom Socialdemokraterna nyligen fick beskedet att de kommer att få betala ett slags böter. Och Moderaterna vill nu hålla liv i den här skandalen. De vill att den ska stänka på Magdalena Andersson och inte bara på personer under henne. Medan Socialdemokraterna å sin sida gör vad de kan för att hålla den från Magdalena Andersson.
Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I Gaza har hundratals människor försökt bryta sig in i ett av FNs matlager i centrala Gaza. Minst 4 personer dödades i tumultet. Det är den andra liknande händelsen det senaste dygnet. Och tidigare idag kom besked om att det kontroversiella amerikansk-israeliska initiativet Gaza Humanitarian Foundation tillfälligt pausar sina leveranser av nödhjälp på grund av oroligheter. Den lilla byn Blatten i centrala Schweiz har delvis förstörts av en kollapsad glaciär. Byn med 300 invånare hade evakuerats redan i förra veckan efter att glaciären hade börjat röra på sig, och efter raset täcks nu 90% av byn av glaciärresterna. Att glaciären börjat glida neråt dalen beror på dess allt mindre yta. Schweiz glaciärer är kraftigt påverkade av klimatförändringar. Möjligheten för elbolagen att höja nätavgifterna kan minska om ett förslag från Energimarknadsinspektionen genomförs. Den fasta avgiften på elräkningen har ju ökat mycket på senare år. Och Tommy Johansson på inspektionen anser att systemet behöver ändras.
Vi menar ju att den regleringen vi föreslår dels på ett bättre sätt avspeglar de faktiska kostnaderna, vilket är viktigt, för det här är ju en monopolverksamhet och regleringen syftar ju i grunden till att skydda kunderna mot oskäliga priser.
De kraftigt höjda nätavgifterna på elräkningen har debatterats mycket, och nu vill Energimarknadsinspektionen ändra på de regler som har gjort att elbolagen har kunnat höja priserna så kraftigt. Men på elbolaget Ellevio är man missnöjda med beskedet. Henrik Bergström är samhällspolitisk chef där, och han säger att elbolaget nu inte kommer ha råd att bygga nya elnät i den takt som behövs när samhället elektrifieras.
Det här kommer att ha dramatiska effekter på elnätsbolagens förmåga att investera. Vi ser att för varje krona vi investerar i elnäten så kommer vi gå med förlust.
Mona Hambreus, reporter. Imorgon blir det till en början sol, men i Svealand och Norrland blir det en del stackmoln senare. I Norrlands kust och inland väntas under eftermiddagen regn eller åskskurar som i de mellersta delarna kan bli kraftiga. Temperatur i söder mellan 17 och 22 grader och i norr mellan 12 och 17 grader. Producent Ola Henriksson och jag heter Marianne Haslov.